Jag har fått ett gott och betydningsfullt ämne att tala om, som det är nämnt allerede, en kristen i växt. Det är ämnet vårt. Och låt oss då läsa till en begynnelse ifrån Paulus brev till Kolossenserna i det första kapitlet från vers 9. Därför håller vi från den dag vi hörte det, icke upp med att göra bön för eder och be att de må fyllas med kunskap om hans vilje i all andlig visdom och förstånd, så vi kan vandra värdig för Herren till välbehag i allt, så vi bärer frukt och växer i all god gärning med kunskapen om Gud, så vi styrkes med all styrke efter hans härlighetskraft till all tålmodighet och långmodighet, så vi med glädje tackar Fadern som gjorde oss skicket till att få del i de heliges arvelodd i lyse, han som fridde oss ut av mörkets makt och satt oss över i sin älskade söns rike, i vem vi har förlösningen, syndernes förlåtelse. Amen. Ja, det är ett gott och betydningsfullt ämne det vi ska ha för oss nå i någon minuter. En kristen i växt. Och när vi ska tala om och tänka på den kristnes växt, så gäller det här som ellers att vi hämtar vår visdom och vår rättledning ifrån Guds eget ord, ifrån Bibeln. Det är något som jag då allra först gärna vill ha sagt, att när det är tala om en kristens växt i heligörelse, så är det icke tala om den rättfärdighet som vi har för Gud. Låt det stå väldigt klart att börja med. När jag är blivit ett Guds barn och är blivit frälst, så är jag så helig för Gud som det är möjligt att bli i samma ögonblick. Och det är oändligt viktigt att få tag i den tingen. När jag nu ska tala om en kristens växt, med andra ord hans heliggörelse, så talar jag icke om den helighet som jag har för Gud, för den är fullkommen och kan icke växa och icke bli heligare. Ja, hvordan kan jag si det? Ganska enkelt, för att den helighet som jag har för Gud, det är Jesu Kristi egen rättfärdighet. Det som sker när ett människa blir frälst, omvänt till Gud, det är att Gud tillger alla hans synder för Jesu skyld, som han har satt sin lit till. Och så blir han i Guds ögon ifört vår Herre Jesu Kristi rättfärdighet och står helig och ren för Gud. Och då kan han inte bli heligare, för Jesu Kristi rättfärdighet, den är fullkommen. Det står ju så klart och tydligt det i Bibeln. Låt oss bara nämna ganska kort det som står i Filippenserbrevets tredje kapitel och nionde vers. Att jag kan vinna Kristus, står det. Hör nu. Och finnas i ham. Icke med min rättfärdighet, den som är av loven, men ved Guds rättfärdighet, men ved den som får oss ved troen på Kristus, rättfärdigheten av Gud på grund av troen. Alltså min rättfärdighet för Gud, den blir icke till ved min heligörelse, för min heligörelse, den vill det alltid kläbe något ofullkomment ved. Men det är Jesu Kristi egen rättfärdighet som jag då har. Sånn som det også står så uendelig fint i hos profeten Esaias i det 61. kapittel og 10. vers. Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens kledebånd, i rettferdighetens kappa har han svøpt meg, like som brudgommen setter på seg en hue, prektig som presten og like som bruden som pryder seg med sine smykker. Ja, denne frelsens kledebånd som jeg blir iført, det er Jesu fullkomne rettferdighet. Og jeg vil si det til deg som er kristen, kanskje en ung kristen, det er mange unge mennesker i forsamlingen, kan jeg se. Du vil vel ha dine kamper og vanskeligheter til å begynne med, du som vi alle har hatt, og vi vil ha dem om igjen, vi som kanskje har vært kristne i mange år, for det kommer anfektelse og tvil og mangt. Vær da klar over det at du blir aldri verdig for Gud, verdig til å gå inn i himmelen ved din egen hellighet, ved din egen vekst og ved din egen åndelighet, men bare ved som en fortapt synder i deg selv å ta imot Jesu Kristi rettferdighet. Den er fullkommen. Og derfor går røveren på korset like inn i himmelen ved Jesus side, akkurat som den største helgen på jorden, for der er ingen forskjell, sier Romerbrevet. Alle har syndet og fattes ære for Gud, og alle blir rettferdiggjort og frelst, uforskyldt, av bare nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Så når jeg taler nå om vekst, i kristenlivet så taler jeg ikke om den rettferdighet jeg har i Kristus, for den kan ikke vokse. Den er fullkommen. Jesus er hellig og ren, og i ham står jeg hellig og ren for Gud. Lovet være Jesu dyrebare navn. Det skal stå fast først av alt. Og så er det en ting til som jeg gjerne vil si til å begynne med, og det er at ganske enkelt den ting at før det kan bli vekst, så må det være liv. Ja, først må det bli liv, så kan det bli vekst. Det nytter ikke for et religiøst menneske også å begynne å tenke på helliggjørelse. Han må først bli omvendt og gjenfødt. Den sak er klar. En kunstig rose som en dyktig person har laget, ja, den kan jo bli så fin, så du... Ja, jeg har sett sånne kunstige blomster som er så nydelige, og om de stenker litt grann vann på det, så ligger det som duggdråper på rosen. Den ser jo ut som den er plukket inn fra en gammel fin have. Men det er ikke liv. Og sånn kan det være et menneske, han kan jo i grunn være så fin og god og snill og from og religiøs og alt det der. Men det blir ikke helliggjørelse og vekst som kristen før han er blitt omvendt og født på ny. Det sa Jesus til en from fariseer som var så ivrig, så han måtte komme om natta for å snakke med henne. Du må bli født på ny, Nikodemus, sa han. Og det skjønte han ikke, men han fikk en tale av Jesus om hvordan det går til. Og det går til ved at du som en fattig stakkar får høre om han som ble opphøyet på korset. Så du setter din lit til han, akkurat som Israel i ørkenen, da de var bitt av giftige slanger. Det var et blikk på kobberslangen som var opphøyet som reddet dem og ga dem nytt liv. Det er et blikk på Jesus, den fortapte synders tilflukt til ham, som skaper troen i hjertet ved den hellige ånd, og som føder hjertet på nytt, så du får et nytt lys og en ny lyst, som Pontoppidan sier. Det må være liv før det kan bli vekst. Det må jeg nok si. Og jeg vil gjerne streke under det, for jeg har nok et inntrykk av det. Nå må du ikke tenke at jeg står her og har noen glede i å være streng og hard, for det har jeg så visst ikke. Du må tro meg når jeg sier det. Men jeg har fått følge med i norsk kristenliv i en god del år nå etter hvert, og jeg må si det at jeg føler samme tider en engstelse for at det i dag er ikke så lite av ujenfødt religiøsitet. Det er en religiøs lengsel og interesse som blir vakt altså ved noe de hører og ser, og så skal de vokse da. Og så gjelder det å finne en måte så de kan være kristne i vekst. Ja, men er du omvendt, kjære sjel? Har du hatt det avgjørende møte med Jesus og blitt enig med ham om synd og nåde? Er du gjenfødt og blitt en levende kristen, så det er liv? For uten at det er liv, så kan det ikke bli vekst. Det er ikke bare gitt ved aktivitet, det er ikke uten videre vekst. Det er ikke det. Det er godt med aktivitet, men det må skje noe først. Det må skje det at du er blitt gjenfødt og har fått livet i vår Herre Jesus Kristus. Og hvordan det går for seg da, det har jeg allerede sagt, det går for seg ved å møte Jesus. Det går for seg ved å møte ham og få livet i ham. Jeg kom til ham, og jeg var så ung og uerfaren og umoden. Det hadde jeg sikkert ha visst. Men han tok imot meg som jeg var, og tok meg inn til seg, og ledet meg fremover på veien. Og jeg har ikke mye å fortelle om, jeg har ikke det, det har jeg ikke, om storartede ting i mitt kristenliv, men jeg har et vitnesbyrd om Jesus, som har holdt ut med meg i mange, mange år, og som jeg elsker, og som jeg gjerne vil følge. Jeg ville gjerne få si noe til deg i dag om hvordan det går til at en kristen får bli en kristen i vekst. Ja, da vil jeg peke på det som vi leste her. Vokse i all god gjerning ved kunnskapen om Gud, stod det her. Ved kunnskapen om Gud. Det som er så veldig viktig for en kristen, det er sunn åndelig føde. Det er sammenheng mellom det å være et Guds barn og så vokse i nåden, og så den åndelige mat som han tar til seg. Ja, det er så viktig. Vi vet jo hvor betydningsfullt det er med maten. Og det er ikke bare å spise så han blir mett, men så mye vet vi alle nå for tiden. Det gjelder at man får den riktige kost, fullverdig kost. Da blir det helse. Det er sånn i åndens verden også. Tenk, jeg leste noe forskrekkelig i et misjonsblad fra Østafrika. Det var en jeg var hentet fra et svensk misjonsblad. Og det var en sykepleierske der som hadde uttalt at det var så forferdelig leit, for det var så mange som kom inn på hospitalet der med spedbarn som holdt på å dø av underernæring. Og elendigheten var den at det var sånn veldig uforstandig og samvittighetsløs reklame. Det var reklame fra firmaer som laget sånne forskjellige slags leskedrikker. Fanta. Og så hadde de laget noen bilder som viste noen unger som var så sprudlende, friske og opplagte og nydelige barn. Drikk Fanta, sto det. Og så trodde disse uopplyste armingene at det var det beste de kunne gi ungene. Og så fylte de dem altså opp med den slags ting, i stedet for å gi dem virkelig føde. Så de snakket om Fanta-babyer. Ja, det visst ikke noe galt I å drikke den slags ting, men skal det gå for å være fullverdig kost, så blir det galt. Og kjære venner, jeg så redd for at det mange som ikke tar det alvorlig nok med den åndelige føde som de tar til seg. Og det jo så vi, det finnes mat som vi kan bruke samme tider, og som ikke minst ungene synes deilig. Brus og bløtkake, sa vi da jeg var en guttunge, det fine saker, det får vi til 17. mai, og når det jebursdagsselskap og den slags ting, greit nok. Men skulle en leve av det, hvordan gikk det da? Og det har nok en følelse samme tider av at det åndelig talt, så det dem som foretrekker den slags lettvint kost, overfladisk kost, sånn jebursdagsselskapskost, I stedet for Guds ords daglige sunne grovbrød. Ja, da går det galt. Vi skulle være nøye med hva vi leser. Vi skulle lese Bibelen først og fremst. Og så skulle vi lese den virkelig lødige og gode oppbyggelseslitteratur som kunne hjelpe oss til å vokse I troen. Guds ords sunne føde, og det så viktig. For det går jo nemlig an å lure seg selv voldsomt når det gjelder dette med vekst. Ja, apostelen Paulus han skriver om det I 1. Korintiebrevs 4. kapittel. Og der står det ting som en nok kan ha grunn til å ta frem også I dag. Han har merket noe der I Korintmenigheten som han har sett på med bekymring. Han sier det at dere må ikke bli oppblåst, sier han. 1. Korintier 4:6. Dere må ikke bli oppblåst. For hvem gir deg vel fortrinn, og hva har du som du ikke har fått? Og så kommer det I vers 8. Dere alt blitt mette. Dere alt blitt rike. Uten oss I blitt herrer, står det. Det sykkes meg at Gud har vist oss apostler frem som de ringeste. Vi dårer for Kristi skyld, men dere kloke I Kristus. Vi skrøpelige, men dere sterke. Vi hedret, men vi æreløse. Altså, det noen som var til de grader ovenpå. De var rike, og de var sterke, og de var åndsfylt, og det var alt, det var storartet. Så man skulle mest tro at de allerede var kommet til himmelen. Så fulle var de av ånd, og så tilfreds var de med sin egen åndelige tilstand. Åh, det var så storartet. De var konger, og de var kloke, og de var sterke. Men vi armingene, sier Paulus om seg selv og sine medarbeidere, vi jo bare noen stakkare vi, sammenlignet med dere. Sånt nå ikke bra, skjønner du. Sånt nå ikke bra. De talte og oppførte seg som om de allerede var kommet til fullendelsen. Det står nok det I 1. Korintiebrevs 1. kapittel, at de gjort rike på alt. Ja, det det som de har I Kristus. Men de trodde det var visst sånn at de nå var blitt så fullkomne og så utmerkede og var kommet så langt at det var ikke noe mer å snakke om annet enn sin egen åndsfylde. Det et dårlig tegn, et veldig dårlig tegn. For en kristens vekst skal ikke være på den måten. Det var en som fortalte, han hadde vært oppe hos professor Hallesby av mange år siden. Han var kommet inn på noen tanker om en viss fullkommenhet som han mente han hadde oppnådd ved en opplevelse han hadde hatt. Han hadde lyttet på en forkyndelse av en bestemt type, det er mange år siden. Og så gikk han opp til selveste professor Ola Hallesby og skulle belære han litt grann om dette her. Og så fortalte han det da at nå hadde han fått et rent hjertesann, så nå tenkte han ikke lenger syndige tanker, og nå var han fylt av Guds hellige ånd på en helt ny måte, og dette fortalte han da til Hallesby, og skulle dermed belære han litt grann om noe som han åpenbart ikke visste. Så sa Hallesby ganske tørt, hvordan går det da med dine daglige skjødesynder, sa han. Og det hadde gitt mannen noe å tenke på. For den veksten som han tenkte på, det var liksom en viss type åndelighet som hadde så lite å gjøre med dagliglivet. Med det å omgå sine nærmeste og sine kolleger og sitt arbeid og alt det der. De daglige svakhetene, ja nei, det hadde liksom ikke noe med det å gjøre. Så han gikk hjem ifra den samtalen med Hallesby i dype tanker og kom omsider igjen til den overbevisning at det gjelder nok å leve av nåde. Og det er jo det Guds ord sier så sterkt jo når det tales om å vokse. Det er det siste som vi har ifra apostelen Peters hånd. Det står i det andre Peters brev, det tredje kapittel og 18. vers, der står det, voks i nåde og kjennskap til vår Herre Jesus Kristus. Det er syndere som trenger nåde. Og må Gud give at jeg aldri måtte bli noe annet enn en synder i meg selv, sånn at jeg hver dag måtte trenge nåde for vår Herre Jesus, Jesu Kristi skyld. Og så stod det, voks i kjennskap, stod det. Og i Kolosserbrevet, som jeg leste aller først, så stod det, ved kunnskapen om Gud, stod det. Vokse ved kunnskapen om Gud. Ja, der er noe som jeg vil sette en strek under. For det gjelder å vokse i kunnskap og i kjennskap til Gud. Og det sier meg to ting. For det første at du blir aldri ferdig så lenge du er i verden med å lære noe nytt om kristen tro. Nei, det gjør du ikke. Og det gjelder unge, og det gjelder eldre. Kanskje gjelder det ikke minst kristen ungdom. Kjære kristen ungdom, tro aldri at du er utlært. Tro ikke det. Nei, jeg skal si deg en ting. Du trenger å lære veldig mye om hva kristendom er. Jeg tenker jo på en sånn en enkel ting som kristen livsførsel. Kristen livsførsel. Det var et uttrykk som vi finner i Det gamle testamentet en rekke steder, som simpelthen sier det at det sådant skulle ikke gjøres i Israel. Det var visse ting, visse handlinger, visse holdninger, sådan skulle ikke gjøres. Det burde og skulle ikke gjøres i Israel. Og når jeg ser på hva det presteres i dag i visse blader og i visse bøker, og i visse radioprogrammer og TV-programmer, så sier jeg, sådan skulle ikke gjøres i Israel. For det blir fallbud så mangt som gir seg ut for å være kristendom. Og det passer så godt, og det kan en kristen gjøre, og det kan en kristen gjøre. Och det andra, det är bara några gamla föreställningar som vi måste vara färdiga med nå för tiden. Bokstav, trälldom, säger de. Guds ord står där fast. Vad som är kristendom, det ska vi lära av Guds ord och av icke något annat. Är det inte du som avgör vad som är kristendom? Det är inte det. Du är inte din egen lovgiver. Men den loven, den rättesnor som finns, den finner du i Bibeln. Och därför så förmaner Guds ord oss till att vandra varlig, ja varlig, och till att växa i kännskap till vår Herre Jesus Kristus. Kännskap till Guds vilje, kännskap till Guds nåde. Var ändelig klar över det, du blir aldrig, aldrig utlärt. Och för det andra, när det står att växa vid kunskapen om Gud och växa i nåd och kännskap till Jesus, så talar det om livets personliga erfaring. Och det är en vidunderlig ting att tänka på och en vidunderlig ting att leva i. Verkligen att få lov till att ha personliga upplevelser och erfaringar om livet i Gud. Vi synger i en sång: han går vid min sida, han leder min gang, han blir icke trött, han som jag. Och nådig han vokter mig livslagen lang, han svikter, han sviker mig ej. Och ja, en som har levt med Gud i någon år och fått lov till att bli ledet och styrt och sett hvordan Gud leder ens liv och vänder det till det bästa, ja, har en dag upplevt att ting som hänt i ens liv och som en aldrig kunde förstå, icke väntar och kunde förstå för vi kom hem till Gud i evigheten, men har fått lov att lägga det ned vid lammets trone. Han har erfaringer i livet med Gud. Och därför syns jag det är så vidunderligt gott att snacka med prövade kristna. Och det är så gott att få komma och snacka med dem som har gått ett stycke väg med Jesus. Och få del i deras erfaringer och få höra om vad de har upplevt. Det ska du också få göra. Ja, det är gott det. Och det är växt i kristenlivet det. Att jag får varje eneste dag få lov att snacka med ham. Och betro ham alla ting. Och så bli ledet av ham och styrt av ham. Det ska jag få lov till att fortsätta med. Intill jag är hemma hos Gud. Och är icke det vidunderligt. Och få lov till att ha det sånt. Och så må jag nämna en ting till. Och det är att växten, den skulle gå för sig på den måten att vi får i stadig större grad verkligen leva efter Guds vilje. Och där kommer jag in på något som, ja, som jag skulle önska att vi la något mer vekt på nå för tiden. Och det är rätt och slett de 10 Guds bud. Ja. Nu snackar om ett heligt liv. Nu snackar om, ja, Luther, han skrev en bok i 1520. Det är en av hans viktigaste böcker. Den heter Om de gode gärningar. För de hade funnit på så mycket som var gode gärningar. Oj, de köpte avlatsbrev och de reiste till Jerusalem eller Rom eller Sankt Jakob i Compostela. Det var gode gärningar att resa på, pilgrimsreiser här och där. Och ge allmisser till de fattiga, inte för de fattiges skyld så mycket, som för att göra en god gärning som skulle komma dem själv till gode. Och så vidare och så vidare. Gå i kloster och allt det där. Bruka vejevann. Betala prästen för att läsa mässor. Åh, det var en massa grejer. Nej, säger Luther. Vill du veta vad goda gärningar är så ska du läsa de 10 bud. De 10 bud. För alla tider så lager människorna någon sådana gärningar som de finner ut som ska vara så speciellt kristeliga. Det kallar Jesus för människors förskrifter. De 10 Guds bud är nog ganska annat. Ja, så att de hade funnit ut att hvis någon tog pengarna sina och så gav som en gave till templet och kallade det för en korban, en helig gave, ja, så var de fritatt för att sörja för far och mor. Nej, säger Jesus, det 4:e bud står där. Det är vad Gud har sagt. De 10 bud. Och rättfärdighet och helighet. Därför, avlägg lögnen och tal sannhet, en vär med sin näste, för vi är varandres lemmer. Om vi vredes, då synd icke. La icke solen gå ned över eders vrede och ge icke djävulen rom. Den som stjal, stjäl icke längre, men arbete heller. Ingen rotten tale gå ut av eders mun, men sådan tale som är god till nödvändig uppbyggelse. Ja, det är enkla ting det. Det är praktiska ting det. Det är inte en sån en helighet som liksom svever ett sted i det blå. Men det är denna som visar sig i vår dagliga färd i lydighet emot Guds vilje. Gud hjälp oss och sant till att fatta det. Och så till slut, det att växa i nåden, det att växa som en kristen, det vill så visst inte se att vi blir mer och mer förnöjd med oss själv, men det vill se att vår Herre Jesus blir större och större och ruver mer och mer för oss. Det vi kan känna, vi kan tänka på det som döparen sa. Han skall växa, jag skall avta. Han syns inte han själv har blivit något särskilt mycket mer, men Jesus var blivit så stor för ham. Och det är växt du, det är växt det. Jag ille var är värre varden, säger Per Norsletten, ser mer och mer av hjärtets tynn. Naboene, de såg ganska säkert att han Per var en helgjort kristen. Men när han såg på sig själv så fann han icke någon världens ting att komma med. Han var en ydmyg kristen. Därför den som lever i kristenlivets växt, han vill icke ha så färt mycket att säga om sig själv, men han vill ha väldigt, väldigt mycket att säga om Jesus. Och det ska ofta visa sig kanske allmest på det sista, när vi ska ut av denna världen. Det är inte alla som får det likt då. Nej, det är inte det. Det är någon som får en sån en väldigt god och gill bortreise från denna världen. Jag hörte det ganska nyligen här nu, bara i förra uke, om en som fortalte om sin egen svigermor som var över 90 år och hade i grunden aldrig varit något syk att snacka om. Nå följde hon sig så trött och så hade hon ringt efter sin dotter och sagt, du får komma. Du får komma. Och så reiste hon då strax, och då hon kom så sa den gamle, jag är så trött, sa hon. Ja, då ska jag hjälpa dig till sängs, mor, sa dottern hennes, och det gjorde hon. Och då den gamle var kommit till sängs så sovnet hon. Och så vågnet hon inte mer, men hon vågnet om Jesus, hos Jesus. Det är ju så uppbyggelig bent fram och höra om så hon kunde sucka och be. Både för sig själv och för sina, om man kunde få en sån en bortgång ifrån denna världen. Men det är inte alla som får det. Jag tänker på en god vän vid viss sykeleje jag satt någon gånger på det sista. Hvis jag hade nämnt namnet så ville kanske en del här ha känt det, men det ska jag inte göra. En av dem som jag har känt i vart fall som kanske mer än de flesta har fått leva som ett lys i världen och hjälpa människor till tro på Jesus och som det har grodd efter andligt talat verkligen. Men det var en liten stackare som låg där i sängen. Han var så anfäktet. Han syns det var så förunderligt att tänka på om han verkligen kunde bli frälst. Tror du det, sa han, att jag blir salig? Jag satt och gråt vid sängen hans, för det var så underligt. Och det var inte något annat att klinga sig till än Guds blotte och bara ord i Bibeln. Och jag måste läsa för honom om igen och om igen de enkla orden. Den som kommer till mig, säger Jesus, stöter jag icke ut. Och Jesu Kristi, Guds söns blod, rense från all synd. En av de mest helliggjorte män som jag har känt. Han var en fattig stackare där han låg. Men han hade levt i växt, i nåden. Och så hade han en stor frälser som fick hjälpa ham över dödsfloden. Kära vänner, måtte vi ha det. Måtte vi få se det sånn. Kära Jesus. Och ja, vi vill tacka dig för din store nåde och barmhjärtighet. Att du vill ta dig av oss, fattiga och skröpliga som vi är. Vi ber dig, kära Jesus, om att få leva i din nåde och din kraft och i din helige ånd. Så vi får del i denna växt i kunskap och nåde som ditt ord har talat till oss om. Ja, herre Jesus, vi vill be dig om det och om det som är så stort bara att tänka på. Om vårt liv kunde vara till ära för dig. Amen.